Kompetent, positiv och tydlig. Det är de tre kvaliteter vi uppskattar allra mest hos våra chefer. Det visar engagemangsdata från oss på M. Frankly. Men det finns också några saker som vi önskar att chefen var lite bättre på. Och den listan toppas av feedback, coachning och tydlighet. Men vad betyder egentligen att vara tydlig som chef? I vilka situationer är det viktigt att vara det? Och finns det något knep för att arbeta med feedback på ett bra sätt? Välkommen till People First Podcast. Jag heter Kristoffer Sandberg och med mig idag för att sprida klarhet och tydlighet i det här är Serena Mondevien. Välkommen.
Tack snälla.
Du är ledarskapscoach, samtalsexpert och har skrivit boken Framgångsrika samtal. Kan du kort guida mig, vad handlar ett framgångsrikt samtal om?
Ibland kan man bara vilja ha trevligt, då kan det räcka. Men ganska ofta, framförallt som ledare, så har vi tydliga syften med vårt samtal, även fast vi kanske själva inte är medvetna om det, eller är tydliga med vad vi har för syfte. Det kan vara att jag har ett beslut som jag ska leverera som inte är förhandlingsbart, eller att vi ska ta ett beslut tillsammans. Kanske vill jag vara expert, jag har sett att det finns en problematik här och jag vill ge ett förslag, eller så vill jag ge feedback. Det är också ett syfte, att leverera ett önskemål hur du ska agera eller samarbeta på ett annat sätt med mig.
Mm. Vad är det man behöver förstå då för att liksom få kläm på det här? Finns det några nycklar som chef som man bör ha med sig?
Enkelt är ju, det blir enklare om man vet att det finns olika typer av samtal. Jag har skrivit i min bok om 8 av de vanligaste och viktigaste. Och vet du vilka som finns, hur du genomför dem, alltså vilka förslag på steg som finns, då är det lättare att driva dem i mål. Och det är också lättare att navigera i vardagen och också såklart att vara tydlig. För om jag vet tydligt mitt syfte, om jag vet hur jag driver det framåt, är jag också tydlig i min kommunikation. Vi hamnar inte så här, utan jag vet nästa steg i samtalet så att jag inte förlorar mig själv också. För det, en av de vanligaste sakerna, jag går in mycket i företag och organisationer och då får jag ofta ta del av de här medarbetarundersökningarna och det är nästan alltid så att ledarna är antingen väldigt tydliga, men inte så empatiska.
Mm.
Lite åt hårda nästan. Eller tvärtom, att de är väldigt empatiska. De känns som att jag gillar dig, men du är inte så tydlig.
Okay.
Så att kunna vara både och kunna vara tydlig, driva samtal, driva sin kommunikation framåt, men ändå finnas plats för empatiska utan att man tappar sig själv. Okej, känner du så? Ja, vi kanske ska tänka annorlunda. Jag kanske ska ångra mig här. Alltså,
det är som en liten kartläsare som man hamnar rätt i samtalet och tar sitt nästa steg.
Precis.
Härligt. Du, i din roll som ledarskapscoach, vad är det vanligaste utgångsläget? Vad är det du hjälper till med? Jag gissar att det här med samtal och förståelse för det är en stor del. Men vad är det annars som kan vara liksom upprinnelsen till att man tar kontakt med dig?
Man vill bara bli bättre. Ta sin kommunikation till nästa nivå.
Ja.
Eller att man har ett problem med, man har fått, kanske från en Frankly fått reda på att man inte är som man trodde att man var eller som man vill vara. Man är för lite tydlig eller det kräver nya saker för vi ska förändras och då behöver jag kunna ta svåra samtal. Och i svåra samtal så är det ofta samtal där det finns risk för starka reaktioner. Okay. Och det ska jag säga är, förutom det här allmänna blir bättre så är det ju nästan alltid svåra samtal. Och det är ofta feedback. För där kan man få starka reaktioner.
Ja.
Eller att man ska leverera vissa beslut som kan också väcka mycket känslor. Och så kort och gott handlar det om hur man tar hand om känslor.
Mm.
Och samtidigt stå kvar i sin åsikt, i sitt beslut eller vad det nu är.
Du, vi skulle kunna fastna ganska länge i de här frågorna. Men vi ska grotta ner oss i lite andra områden och vi ska gå tillbaka till det här med feedback, det här med att vi som medarbetare vill ha mer feedback av vår chef. Vad tänker du när du hör det?
Jag tänker att feedback är ju återigen en överlevnadsinstinkt. Jag är ingen psykolog, men väldigt många psykologer före mig och idag säger ju att vi vill vara en flock. Av två anledningar. Det är att det är lättare för oss att få mat. Eller inte idag. Idag kan vi bara beställa på maten. Men förr i tiden så behövde vi vara i flock för att fånga mat. Och vi behövde det för att skydda oss. Feedback är att veta att jag ger ett värde till flocken.
Mm.
Är jag okej eller inte? Är jag accepterad? Får jag vara kvar? Det är grundläggande. Och det är en bekräftelse. Det är, ibland kan jag säga, varför behöver vi så mycket bekräftelse? Det är vår överlevnadsinstinkt som säger till oss att vi måste veta. Är jag fortfarande kvar?
Mm. Hur ser den här ut på en arbetsplats? Är det samma liksom, psykologi där upplever du?
Att samma hjärna tillhöra... som kommer till arbetet.
Just det.
Vill överleva.
Och varför vill vi ha så att vår efterfrågan om att få mer feedback handlar helt enkelt om att bara få en starkare tydlighet att jag tillhör det här gänget. Jag är kvar i den här flocken.
Mm. Ja, det är min retoriska gissning. Jag är ju väldigt tydlig med att jag är ju ingen psykolog. Men
jag förstår.
Ja.
Min känsla är i alla fall att det kan vara ganska laddat med feedback. Det är svårt och det kan vara, som du själv är inne på, i svåra samtal. Det kan vara en reaktion som är ganska svår och oväntad. Därmed upplever jag att det kan vara ganska laddat. Upplever du att det finns liksom andra aspekter av att det är laddat än just det? Varför är det så, jag är egentligen ute efter, varför är det så himla svårt?
För att det handlar om sådana stora saker att överleva. Det är jättekänsligt.
Det triggar igång någonting.
Ja, alltså det vet du själv. Du kan ju bete dig som en apa helt plötsligt. Och bara själv efteråt. Bara, men hur kunde jag reagera så där starkt för det där?
Mm.
Eller varför var jag så... Man kan till och med komma på sig själv lite elak och säga saker som att det här känns inte som att jag kan väl bli lite bättre än det här. Jag kommer ihåg när jag och min man ganska nyss hade fått tvillingar. Ett halvår sedan kanske. Ja, vi hade haft ett halvår och vi hade ju inte sovit på ett halvår. Och då säger min man någonting som triggar mig, som att han liksom tolkade det jag sa. Som att jag hade dålig, liksom elak intention. Och då, du vet, jag gick ju taket. Så jag bara går mot honom, han är stor och stark. Liksom, polis där. Jag går mot honom och bara skriker. Och min ägg som jag hade i munnen bara spottas ut. Jag bara, du dömer i huvudet 10 gånger. Och efteråt så bara, men alltså jag som retoriker borde kunna vara lite mer...
Mm.
Sansad.
Det hade du inte,
lite mer konstruktiv. Annat, ja. Men liksom, det kan ju bara slå nerv hos alla.
Mm.
Mm. Och det är väl det alla chefer är rädda för, att komma åt den nerven.
Ja.
Och det gör också att alla ledare måste kunna ta hand om reaktioner. Annars så kan man inte driva sitt ledarskap framgångsrikt.
Nej.
För det är en del av... Vissa samtal måste man ha reaktioner, och det är dina känslor, det är det som bidrar till att samtalet kommer framåt, når sitt mål. Så kan jag inte ta hand om det, då kan jag inte.
Vad behöver man liksom då, vad behöver man ha i sig för att liksom kunna hantera alla de här reaktionerna?
Mycket handlar det om konkret att veta hur jag kan kommunikativt ta hand om den.
Mm.
Att veta att orden jag förstår aldrig fått någon att känna sig förstådd.
Okej.
Det handlar om att kanske ställa en fråga som är ofta vad eller hur som ger mig information. Eller om jag då vill, nu lite konkreta, men eller om jag vill kartlägga, så ska jag ställa mer konkreta frågor för att kolla av och veta när jag ska ställa vilken typ av fråga.
Mm.
Kunna ge observationer som fångar upp dina känslor utan att kräva det. Det verkar nästan som att du tycker att det här beslutet är orättvist.
Mm.
Nej, jag tycker inte att det är orättvist. Jag är så himla besviken. Jag trodde du skulle kämpa för mig i den här frågan. Du vet hur viktigt det är. Och då får man upp reaktionen, och det är då jag kan ta hand om den. För när det här samtalet är slut och du går till kaffemaskinen och pratar med en kollega, då kan inte jag ta hand om den längre.
Nej.
Eller när du sitter hemma och halvt arbetsvägrar utan att jag inte ser på.
Mm.
Då har jag inte lyckats i samtalet. Så att det jag måste kunna, det är att plocka fram det som du faktiskt känner och tänker. Genom observation, genom frågor. Om du säger, jag tycker orättvist, spegling till exempel. Och sen ta hand om det. Våga vara tyst. Alltså, och det här är ju träning. Mm. Det finns ju kommunikativa verktyg. Några få nämnde jag. Sen måste man träna.
Ja.
Du måste träna, och det är svårt att göra själv.
Mm.
Det är det, men du kan. Och sen behöver du någon som ibland bara ser dig, att där gick du vilse. Ah shit, just det. Så börja se de här sakerna.
Jag gissar att du har mött både liksom fantastiska exempel, talanger och motsatsen, som du själv nämnde, sådana som inte kanske trivs i tystnaden och allt det där. Är det någonting så här, finns det någon röd tråd bland dem som är väldigt duktiga på att landa i sådana här samtal? Finns det någon?
De är modiga.
Mm,
det är väldigt mycket mod bara. Våga säga saker som händer.
Mm.
Våga ge en observation. Jag får nästan känslan av att du inte trivs på jobbet.
Okay.
Alltså så här.
Det finns en genuinitet också i hur man säger det kanske. Alltså, upplever jag.
En vilja att vi ska komma framåt tillsammans.
Ja.
Mm.
I vilka olika situationer kan jag som chef vara uppmärksam på att ge feedback? Vi har ju det traditionella medarbetarsamtalet och den typen av mer organiserade feedbacksamtal. Men finns det några andra tydliga exempel på det här som chef kan vara lite vaken på att feedback så att säga kan uppstå?
Hur feedback uppstår?
Där jag kan vara lyhörd på att jag som chef ska ge feedback och kanske en informell situation, det är det jag liksom är ute efter här, tror jag. Jag trevar med frågan, för jag vet inte riktigt vart den leder.
Ja, men jag ska se om jag kan vara tydlig i mitt svar, trots en trevande fråga. När feedback är väldigt betydelsefull, det är till exempel under långa processer där det inte blir någonting klart på väldigt länge. Då kan det vara bra att ge feedback för att också öka motivationen. För att ett resultat är ju en form av feedback.
Mm.
Och ibland om man gör väldigt långa projekt eller så där, så kan det vara bra att ge feedback eller coach. Men där behöver man vara lite med.
För det
är lätt att bara komma in i resultat, och då är det egentligen då det behövs minst. För då har man ju fått resultatet.
Det låter som att det är en liten bekräftelse på det här slitet som sker. Liksom,
så att vi kanske tangerar bekräftelse. Men om vi går tillbaka till feedback, så att vara observant, det är ju, jag är ju en stark förespråkare för att man ger sin egen feedback.
Hur menar du?
När jag har en konsult, jag är konsult, leder flera konsulter också på Snacka Snyggt, och när jag har en konsult som vill att jag ska ta någonting med någon annan konsult, då är liksom mitt autosvar nej.
Mm.
Hur får vi dig att ge din egen feedback nu? För det finns en sån förlust i att chefen blir feedbackkulturen, att det är den som blir bäraren. Om det är HR-frågor, då är det ledarskapsfråga.
Mm.
Till exempel att jag får reda på att en konsult sover på kontoret och de andra måste viska, för de har svårt att prata högt. Ja, då blir det en HR-fråga. Och då är det inte feedback.
Nej.
Då är det ett samtal där jag ska säga att det här är inte okej. Det här får inte ske igen.
Mm.
Det blir en varning då. Då är det kallas för ett acceptsamtal. Att man, det är bara acceptera.
Okay, yeah.
Och det är jättemånga ledare som har så svårt för det. Nästan varenda kurs jag har, så kommer man till feedback och bara, men gud, jag har ju presenterat de här grejerna som feedback. Att det är valbart. Men det är det ju inte. Och sen så blir jag arg för att det inte händer någonting. Okay. Och att jag får säga det igen och igen och igen. Men de tror att det är valbart.
Mm, man har liksom varit fel i definitionen redan innan på något vis.
Man måste veta, är det här ett acceptsamtal? Det vill säga att det är bara acceptera eller lämna.
Okay.
Eller är det ett feedbacksamtal? Det är ett önskemål. Du väljer själv. Den är jätteviktig att vara klar för sig själv med. Mm. Och såklart vara klar för den andra direkt. Och första 1-3 meningarna ska jag veta vad det är för typ av samtal.
Okay.
Då är du tydlig.
Då sätter man det.
Mm. Och feedback, alltså det är ju en djungel, så jag kan prata i 50 timmar här. Men kortfattat en sak till. Det finns 3 kategorier av feedback.
Ja.
Och ofta i feedback så ger man ju en modell som ska funka för alla feedbacksituationer. Och det är jätteförödande. För ska jag stärka din arbetskvalitet, till exempel att du är jätteotydlig när du har dina presentationer, för det är väldigt mycket slarv med siffror. Då ska jag stärka din arbetskvalitet.
Ja.
Det är en typ av feedback. Är det någonting som skaver i vår relation, vårt samarbete? Då är det en annan typ av feedback.
Hur skulle den kunna liksom skilja sig?
Alltså om du har väldigt många slides eller mycket siffror, så kan jag säga att jag har tänkt på att under månadsmötena så blir det väldigt rörigt, för du har många siffror. Så att jag märker att vi tolkar det olika.
Ja, det var exempel på den första arbetskvalitet.
Precis, nu är det arbetskvalitet.
Precis.
Och då så här, vad tänker du om det?
Ja.
Nej, jag tänker ha som jag. Ah, okej, okay. Bra. Men då är det valbart.
Ja.
Om jag känner att, Kristoffer, jag har någonting som skaver som jag behöver prata om. Har du tid? Mm.
Då är du inne på ett annat samtal.
När du gjort så här, så känner jag att det blir väldigt irriterande för mig. För mig är det viktigt att det är det. Och jag vet att jag brukar ju bidra till det här genom att.
Just det.
Så jag är också en del. Jag vill prata med dig, hur tänker du om det här?
När du säger det här så märker jag att du startar ju i din egen upplevelse.
Mm.
Är det liksom så man ska göra? Liksom börja med så här?
När det handlar om relationsfeedback,
ja,
så kan det vara smart, för att det minskar risken att du går till, liksom till motstånd.
Ja,
och du kan inte ta ifrån mig min känsla. Den är där. Så att, den är inte så, om jag istället, om jag ska säga du är så här, du är så, då blir det,
ja, då sätter jag mig på tvären.
Precis. Men nu kommer vi till den sista.
Mm.
Och det är att få någon att växa som person.
Okay.
Och i alla feedbackutbildningar som jag någonsin har gått, så säger man, ja, i alla utom några, de bästa, så säger man, man får aldrig säga du är.
Aha.
För det, då kan man inte förändra det.
Okay.
Men om man vill verkligen få någon att växa, då bör man ta, hitta ett förhållningssätt som du har, som står i vägen för, eller som hindrar dig att nå någonting. Till exempel att du är respektlös mot dina kollegors tid. Och det kommer troligtvis leda till att du inte får ditt nya chefsjobb som du har längtat efter.
Okej.
Okay. Alltså känner du hur hård den är?
Ett scenario som är lite läskigt. Ja.
Men så att du behöver ge feedback beroende på vad det är för kategori.
Ja.
För fokus i arbetskvaliteten där, det är ju liksom på lite mer sakligt.
Ja.
Fokus i relationen, då är det på oss.
Mm.
Och fokus om du ska växa, då är det på dig. Så att det blir helt olika ingångar. Och om du går tillbaka till din härliga trevande fråga, vad ska du vara observant för?
Mm.
Så när du är observant och ser saker som händer, det kan vara att någonting skaver, då kan man ju behöva prata med den, men då är det mer coachande. Nu vill jag coacha dig att kunna ta din egen feedback.
Mm.
Eller att så här, ni har en konflikt där, den märks. Vill du prata om den? Du måste veta vilken kategori det är för att kunna ge bra feedback.
Lysande. Jag är lika liksom förbluffad över svaret som att du faktiskt lyckas ro hem frågan och leverera ett svar på det. Med risk för att vi tangerar allt vi säger om och om igen här, så är jag ändå nyfiken på om du liksom, finns det några klassiska big no-nos när det gäller feedback? Jag kan tänka mig, svaret ligger någonstans i att inte göra så som du har sagt att man ska göra, men finns det några sådana här fallgropar eller miner som man ofta trampar i som chef?
Ja, jag kopplar gärna tillbaka till det du sa förut, eller det jag svarade, att mod, hur viktigt mod är.
Ja.
Och att det är liksom en grundpelare för att bli framgångsrik i sina samtal och framförallt i feedback. Många ger ju inte feedback alls för man vågar inte. Det är ju
man struntar i det.
Mm. Många är rädda för din reaktion och då lindar in. Alltså svenska jantelagen ligger som en blöt filt över vårt sätt att ge feedback, och det ska lindas in och det ska liksom göra, och det blir så otydligt.
Ja.
Och det som händer är att det blir också väldigt förminskande. Jag kan ge ett konkret exempel som används jätteofta och som till och med lärs ut i ledarskapsutbildningar. Och det är hamburgermetoden.
Mm-hmm.
Det är att jag börjar, alltså jag ser så mycket fram emot dina måndagsmöten. Det är så himla härlig energi. Och ja, det är verkligen så kul att det är du som styr dem nu för tiden. Senaste så har det varit väldigt mycket siffror som har varit väldigt rörigt. Och det har skapat en stark förvirring. Men alltså shit, alltså det är så kul att känna. Jag känner redan så här måndag, oh yes, nästa vecka. Det ska bli så kul. Så att, jag vill bara säga det.
Mm.
Och då blir det så här. Vad var det för kött? Var det vegetariskt? Var det ovt? Det blir jätteotydligt.
Ja.
Och det gör jag för att jag är rädd för reaktionen. Och då ger jag först en komplimang. Sen kommer kritiken och sen kommer komplimangen.
Okay.
Och det är förminskande.
Mm.
För förutom att jag blir otydlig så säger jag också till dig, du kan inte ta kritik, så jag måste linda in den.
Mm.
Plus att nästa gång jag kommer med en komplimang, då kommer du, Kristoffer, börja skruva på dig och känna, okej, när kommer kritiken. Så jag förlorar också.
Ja, man har förbrukat lite förtroende där. Mm. Men du, vad händer om man rycker det sista lagret då och jobbar bara med komplimang, kritik? Alltså, eller vad finns det?
Använder du det i syfte att linda in av rädsla att du inte kan ta kritik, då blir det alltid fel. Om jag däremot, när det gäller de här sakerna så är det liksom, man kan absolut säga, du vet att jag gillar dina måndagsmöten, men jag har ju märkt att det här, absolut kan man göra det. Det är mycket, mycket bättre.
Yes.
Det kan vara lite trevligt. Mm, eller så är du bara modig och vågar. Du, jag vill snacka om det här med presentationer. Ja. Och säger syftet istället. Jag vet hur viktigt det är för dig att vara tydlig och att vi kommer framåt i det här projektet. Så därför så tänker jag berätta att jag har tänkt på det här med siffrorna.
Mm.
Så jag skulle föreslå, istället för att ge en komplimang först, berätta syftet.
Mm.
Varför tar du dig tid att ge den här feedbacken?
Mm. det här får ju så att glida in på tydlighet och feedback. De är ju så intimt förknippade med varandra här avseendet. Och det gör att vi liksom sömlöst glider över på att liksom gräva lite mer kring det här med tydlighet, som också var en efterfrågad kvalitet hos chefer. I vilka situationer kan man som chef vara mer tydlig, tror du? För jag gissar här nu själv att det finns liksom en oändligt antal komplexa situationer där det är viktigt att vara tydlig och kanske svårt att liksom... Det finns ju alla aspekter av relationer, så kan man vara tydlig. Men är det några särskilda situationer, tycker du, där det är viktigt att liksom ha koll på här måste jag vara tydlig?
Ju viktigare är att vi förstår samma sak för att komma framåt. Mm. Det måste vara tydlig. Och ju känsligare någonting är.
Okej.
Okay. Så att i feedback så är det viktigt att vara tydlig, eftersom det finns risk för mycket känslor.
Mm.
Det handlar egentligen om de två aspekterna, tycker jag. Och tydlighet, det behöver du vara. Alltså, du kan vara det i ett mejl, i en presentation på APT eller måndagsmöte. Du kan vara det i ett samtal.
Finns det några knep, retoriska knep, för att vara tydlig som verkligen liksom kickar igång rätt hos mottagaren, tror du?
Jag kan ju säga en sak som gäller monologen och en sak som gäller dialogen. Och när det gäller monologen, så ska vi ha en... Ska vi presentera någonting, så måste du bottna till vad är syftet med min presentation. För det gör att jag blir mycket tydligare. Vad vill jag att mina medarbetare ska tänka, känna och göra när jag har pratat klart? Det måste du veta, för annars så kommer inte... Det blir svårt att sålla och då blir det rörigt.
Börja med slutet helt enkelt. Vad är målet där borta? Och
ja,
tillbaka.
Eller du behöver inte säga... Nej. Men du måste veta, vad vill jag att de ska tänka, känna och göra när jag har pratat klart? Även om det bara jag ska snacka 2 minuter eller om det är liksom 5 timmar. Så det är steg 1. Och sen steg 2. Om du tänker igenom ditt budskap i en mening som är väldigt tydlig och gärna lite minnesvärd.
Mm.
Så att om du bara fick den meningen så hade det räckt för att jag ska förstå huvudbudskapet. Får jag den någon en eller flera gånger, då är det lättare för mig att fatta. Så, och då blir det tydligare. Det är en enkel grej. Bara som ett exempel för att liksom få någon tydlig och minnesvärd. Om jag har till exempel, jag ska ha en retorisk bootcamp imorgon. Och då kommer jag inte säga att... Och det betyder att man övar.
Kort. På en sån bootcamp?
Ja. Och då kommer jag inte säga att övning ger färdighet, så nu ska vi öva. Nej, för det är tydligt, men gud så tråkigt. Och som jag kanske istället kommer säga är att kommunikation är en muskel och få föds med 6-pack. Nu ska vi träna.
Ja.
Det säger samma sak, men det är lite roligare, det känns lite mer...
Just det.
Och vi behöver det här lite roligare för att komma ihåg det.
Mm.
Så att de kan hjälpa när vi har monologen. Sen, inga förändringar, ingenting går att driva igenom med bara monologer.
Nej.
Utan vi måste ha samtal också. Och för att vara tydlig i ett samtal så har jag som riktlinje, det är inte, alltså verkligheten är ju verkligheten, så att alla verktyg måste anpassas. Ingen modell går före människa, man måste så här vara passad. Men det är bra att ha någonting att hålla i för att kunna i skarp läge bli tydligare. Och då brukar jag säga att oavsett vilken typ av samtal du ska ha, ska du starta den på ungefär 1-3 meningar.
Okej.
Okay. Och jag ska redan då veta vad det är för typ av samtal.
Ja.
Och sen ska jag lyssna efter reaktionen. Så nu kommer jag gå igenom 4 steg som ingår i alla typer av samtal, som gör det enklare att vara både tydlig och empatisk och veta när man ska vara vad.
Okej.
Okay. Så första är tydligheten. Det är att sätta samtalen i en riktning. 1-3 meningar om du lyckas. Sen ska jag lyssna efter reaktionen. Och beroende på vilket typ av samtal det är, så ska jag lyssna efter olika saker. Har jag till exempel ett beslut som jag ska leverera här, vi ska flytta hela kontoret. Då ska jag kolla, vad blir förhållningssättet? Verkar alla tycka det är bra att acceptera? Verkar det vara någon som vill lämna eller... Om det bara en, verkar du säga nej, det här är droppen.
Mm.
Känns som att det blir missnöje här. Eller är det liksom förslag till hur ska jag göra istället? Någon försöker förändra. Och den sista är ju väldigt positiv kraft i. Men när det handlar om att ett beslut som är taget är inte förhandlingsbart, då är den bara destruktiv. För här finns inget annat än att acceptera eller lämna projektet, gruppen eller företaget.
Mm.
Och då behöver jag lyssna efter de här sakerna för att veta hur jag ska driva samtalet framåt.
All right.
Jag ska göra, är det feedback istället? Då ska jag lyssna efter hur högt det motståndet är.
Okay.
Tycker du jag är helt ute och cyklar? Tycker du helt tvärtom? Sen ska jag också lyssna efter vad har du för samarbetsfokus? Tycker du kanske bara skiter i det här? Du bara, men vi visst jobbar så sällan tillsammans. Det spelar inte så stor roll. Då kan inte vi driva det samtalet framåt tillsammans. Då är det liksom ingen idé.
Mm.
Men motstånd kan jag jobba med. Då kan vi hitta ett sätt. Så att beroende på vilket typ av samtal det är, så ska jag lyssna efter olika saker för att veta hur jag tar det vidare. Tredje steget är alltid att på något sätt bekräfta.
Mm.
Det gör jag genom att ge en observation. Det verkar som att du nästan skulle vilja bara gå ut härifrån just nu. Nu är det alltid negativa observationer. Nu ligger det här till hans. Eller en alltså jag speglar någonting du säger. Frustrerad. Berätta mer. Eller ge någon typ av fråga. För att när jag gör det, då verkligen säger jag, ja, du, det här är verkligen viktigt för mig. Inte bara att jag lyssnar tills det är min tur. Den är så viktig för att medarbetaren ska känna att man blir tagen på allvar.
Ja.
Så de är liksom obligatoriska i alla samtal. De här tre stegen.
Tydlighet, lyssna och bekräftelse.
Precis. 1-3 meningar. Sen lyssnar vi, sen bekräftar vi. Och sen är det dags att gå på avslut. sen avrundar man. Och det är också olika beroende på vilket typ av samtal det är. Och sen så vissa samtal har lite fler steg. Men bara att jag vet om det här, då kan jag lyckas vara både tydlig och empatisk. För att jag vet att tydligheten ligger i början, generellt. Ja. Sen kommer det empatiska. Och sen kanske jag får vara tydlig igen. Och liksom, det är inte en linjär streck, men det är en riktning. Och sen i slutet så kommer också tydlighet. Genom att jag säger vad som är nästa steg eller vad det nu är, beroende på vad det är för typ av samtal.
Mm.
Och har jag den dynamiken, då är det kanske lättare att driva det utan att tappa mig själv.
Just det.
Och jag får också med de viktigaste delarna.
Du har verkligen, det här är ju en crash course i så mycket av det du utbildar, hör jag.
Mm.
Men hur snabbt, liksom, hur kan man... Det här är ju, jag kan tänka mig att det här är en stor nyhet. Alltså, mycket igenkänning, men också mycket att ta in som om man blir en mer kommunikativ chef. Ska man träna på allt det här? Eller hur, liksom går man, hur blir man bättre på det här nu då?
Kristoffer, du vet ju själv svaret. Det är klart man ska träna. Du måste träna och ska bli bättre. Och du måste också få feedback.
Ja.
Du måste få feedback, antingen av den du samtalar med. Eller någon som kan vara observatör eller utanför, men... Eller att du själv reflekterar efteråt, såklart. Du kan ge dig själv feedback också.
Lysande.
Du ser svettig ut.
Ja, det är mycket att ta in och det är väldigt bra grejer. Jag är lite så att jag sitter djupare i fåtöljen nu än för en halvtimme sedan. Nu har du bjudit på ganska mycket, många nyttigheter här för lyssnarna. Finns det någonting, hur skulle du kunna skicka med våra lyssnare någonting, om de känner igen sig i den här problematiken som vi har målat upp här och liksom utmaningarna och vikten av att kunna navigera.
Mm.
Skulle du kunna kapsla in ett budskap och skicka med dem innan vi stänger den här podcasten för den här gången?
Vi har inte rört coachning så mycket.
Det har vi inte gjort.
Nej, och det är ju också ett tredje typ av samtal att coacha. Och där har du inte, ska ju du komma med lösningen själv. Som medarbetare, eller inte ens lösningen, det behöver inte ens vara målet. Ett coachande samtal syftar till att du ska finna någonting nytt, en ny insikt, koppla ihop två tankar som du inte gjort innan, och det är ju väldigt annorlunda mot feedback till exempel, så där jag har ett önskemål. Och coachning är ju verkligen kunna ställa de rätta frågorna, och där är det ju lite annorlunda. Det är väl egentligen det enda samtal som där det verkligen inte finns så mycket. Du är tydlig i början för att vad är det för typ av samtal?
Just det.
Såklart, men sen är det egentligen bara medarbetaren i rampljuset under hela tiden, där du bara, eller får vara lite längre i rampljuset när du ska ge en överblick. Det här har jag sett hittills, vad tänker du om det och sådär?
Ja, okej. Tror du, om du skulle få liksom slicka på fingret och sätta det högt upp i luften, att liksom vad medarbetarna vill se mer av hos cheferna, kommer feedback någonsin att inte finnas med på den listan?
Nej, för vi kommer alltid vilja överleva.
Ja, det är bra.
Så det är lika bra att lära sig.
Du, med de orden så skulle jag vilja säga tack och hej för idag. Och ett särskilt tack till dig, Serena, för att du hjälpte till att rikta lampan på de här superviktiga frågorna.
Ja, det var så kul.
Ja. Mm. Tusen tack för att ni lyssnade. Och om man vill få tag i dig så kommer det finnas kontaktuppgifter i anslutning till den här podcasten. Men om du skulle berätta för de som lyssnar hur man får tag på dig.
Jag finns ju på LinkedIn, men jag har ju världens krångligaste namn, Serena Mondevien. Men om man provar så kommer man säkert jättemånga komma olika dit till slut.
Okay, ja. Tusen tack för att du var med. Och tack. Tusen tack för all insikt och klokskap.
Tack.
Du har lyssnat på People First Podcast med mig, Kristoffer Sandberg. Om du vill ladda ner den här rapporten Employee Engagement som vi startade sändningen med, så gör du det via vår hemsida www.mfrankly.com. Lyssna gärna på våra övriga avsnitt. Du hittar dem där poddar hittas. Ha det bra, hej då!